Lördagen den 1 mars 1986.
Radioprogram 1 och program 3. Klockan är 7 här i Ekoredaktionen.
Sveriges statsminister Olof Palme är död. Han mördades sent igår kväll i centrala Stockholm.
Statsminister Olof Palme avled 6 minuter över midnatt natten till lördagen på Sabbatsbergs sjukhus i Stockholm efter att ha träffats av 2 skott i bröstet. Statsministern och hans hustru Lisbeth var på väg från en filmföreställning på biografen Grand på Sveavägen. Filmen var slut 23.15 och Palme hade bara gått några kvarter från biografen till hörnet av Sveavägen, Tunnelgatan i centrala Stockholm, då 2 skott avlossades mot honom. Enligt polisens uppgifter hände detta klockan 23.30. Även statsministerns fru träffades och skadades lindrigt. Vid 2-tiden fick hon lämna sjukhuset och återvända till familjen Palmes lägenhet i Gamla stan. Enligt polisen var ett 10-tal personer vittnen till händelsen och uppgifterna är osäkra om exakt hur det hela gått till. Viss oklarhet råder om det var 1 eller 2 gärningsmän. Något vapen har inte påträffats. Polisens tekniker har finkammat platsen och analys pågår av de kulor som träffade statsministern. Den officiella bekräftelsen på att statsminister Olof Palme var död kom från finansminister Kjell-Olof Feldt strax efter klockan 00.30 i natt. Regeringen samlades strax därefter till ett krismöte i regeringskansliet Rosenbad, dit också bland andra Säpo-chefen Sven-Åke Hjälmroth anlände. Många personer som vistats i närheten av mordplatsen har under natten hört av sig till polisen. Flera personer säger sig ha mött en man springande i närheten av korsningen Sveavägen Tunnelgatan. Polisen tror att mördaren kastat ifrån sig mordvapnet under flykten.
4:15 i natt kom Ingvar Carlsson ner från kansliet för att hålla presskonferens.
Olof Palme lämnar efter sig ett stort tomrum i svensk politik. Det är omöjligt att nu sammanfatta vad han betytt för landet och för världen. Hans engagemang och hans djupa och äkta känsla för människor som har det svårt, som lider och som förtrycks, har inspirerat så många och har skapat en känsla av stolthet hos breda grupper av vårt folk. Det fanns en stor värme hos Olof Palme. Hans insatser har betytt så oerhört mycket för det svenska välfärdssamhällets utveckling. Men vi minns också hans internationella engagemang och arbete. En generation svenskar erövrade tillsammans med Olof Palme. Och jag är övertygad om att hans exempel kommer att leva länge än. Just därför att man vann den internationella rättvisan tillsammans under Olof Palmes ledning. Att den person som mer än någon annan bekämpat våldet och verkat för freden har mördats på ett så brutalt sätt, det upprör oss alla i djupet av våra hjärtan. Och vi har nu alla ett ansvar för att det slag som i natt har riktats inte bara mot Olof Palme, mot hans familj, utan också mot Sverige som ett öppet samhälle, inte ska utvecklas till mer brutalitet och mer hat. Under natten har många hört av sig och velat uttrycka sitt erkännande för Olof Palmes gärning. Jag vill särskilt nämna de vackra ord som de övriga partiledarna har uttryckt i denna svåra stund. Många av oss har i natt förlorat en omtyckt arbetskamrat. Ett parti har förlorat en älskad ledare. Vårt land har förlorat den man som varit landets statsminister under 11 år. Vi har alla idag ett ansvar som jag är övertygad om att vi ska kunna bära tillsammans. Vi är djupt sorgsna över det som har inträffat. Vi känner stor saknad och vi tänker särskilt på Lisbeth Palme, på Olofs barn och hans nära anhöriga övrigt.
Vad betyder hans bortgång för partiet och landet?
Ja, det är en oerhörd förlust som jag inte ens kan beskriva i ord.
Var det helt enligt med instruktionen att han saknade säkerhetsbevakning?
Ja, det var så att Olof Palme hade själv uttalat att han ville ha en viss privat sektor. Och där ingick bland annat att han gick på bio någon gång eller besökte teater. Han ville inte ha sitt liv så inrutat av säkerhetsskäl att han aldrig fick vara privat då för sig själv.
Palme blev kommunikationsminister och utbildningsminister. Och så småningom blev det klart att han också skulle ta över partiledarskapet efter Erlander. Så här lät det när han blev vald vid 1969 års kongress. Knut Johansson är valberedningens ordförande.
Eftersom vi bara har en kandidat så kanske vi kan följa valberedningens förslag och utse honom med acklamation. Det är kongressens mening. Behagar då kongressen att till partiordförande utse Olof Palme?
Ja!
Svaret enhälligt ja.
Palmes tacktal vid kongressen blev ett hyllningstal till Erlander.
Vi har sett dig streta i motvinden i riktning mot ett torg eller en möteslokal. Kampen har börjat med högtalaren. Och så har de första minuterna förgått i humningar och harklingar, vanligen omöjliga att uppfatta. Men sedan har det tänt. Och sedan har du lärt oss 100 sinom 100 gånger att politik är ett praktiskt slit med en trög verklighet. Att det är ett möte med människor i en ständigt fortgående dialog. Att den förutsätter att argumenten prövas och siktas med förnuftets kyla. Men att den ändå drivs framåt av en upprördhet över orättfärdigheten och en längtan efter ett bättre samhälle och en vidare gemenskap.
Palmes internationella engagemang har följt honom både under statsministertiden och när han var i opposition. Han har lett en kommission för fred och nedrustning och haft FNs uppdrag att medla mellan Iran och Irak. Han kritiserade tidigt den amerikanska krigföringen i Vietnam, även om kritiken till att börja med var milt utformad. Här i Gävletalet 1965.
Det är en illusion att tro att man kan möta krav på social rättvisa med våld och militära maktmedel.
När han 1968 demonstrerade mot den amerikanska krigföringen tillsammans med Nordvietnams ambassadör blev det inrikespolitisk storm.
Demokratins mål kan aldrig nås med förtryckets medel. Man kan inte rädda en by genom att utplåna den, bränna åkrarna, förstöra husen, spärra in människorna eller döda dem.
Julen 1972 gjorde han ett mycket skarpt uttalande mot de amerikanska bombningarna över Nordvietnam.
Det man nu gör, det är att plåga människor. Plåga en nation för att förödmjuka den. Tvinga den till underkastelse under maktspråk. Och därför är bombningarna ett illdåd. Och av det har vi många exempel i den moderna historien. Och de i allmänhet förbundna med ett namn. Guernica, Oradour, Babi Yar, Katyn, Lidice, Sharpeville, Treblinka. Där har våldet triumferat. Men eftervärldens dom har fallit hård.
Palmes främsta politiska inrikespolitiska motståndare under 70-talet var Thorbjörn Fälldin. De möttes flera gånger i dueller. Här från valrörelsen 1976.
Socialdemokratin har aldrig tvekat
att ta ansvaret även för svåra beslut. Ni har bara er eländiga splittring, era motstridande krav, era ultimata mot varandra och era erbarmliga överbud att peka på.
Men hur tänker Centern ändra sin energipolitik? Gång på gång upprepar Palme frågan. Gång på gång svarar jag, vi ändrar inte på den.
Ja, det här valet förlorade Socialdemokraterna. Men det visade sig att både Fälldin och Palme ändrade sig i fråga om kärnkraften. När olyckan vid Harrisburg inträffade 1979 ville Socialdemokraterna ha folkomröstning.
Ett parti får ju visa en grad av öppenhet inför händelserna. Man sitter och tittar på tv och ser då hur man ska evakuera gravida kvinnor och människor sitter och i bilarna med dosimetrar i händerna och packade kappsäckar och gamla människor ligger kvar på ålderdomshem för att personalen har stuckit iväg. Jag menar, då är det någon, då kan man inte säga att detta är likgiltigt, utan då har det hänt någonting.
Palme väckte starka känslor både hos motståndare och anhängare. Själv ansåg han att det berodde på hans ursprung delvis. Hans borgerliga motståndare ansåg att han hade svikit. Men också på hans debattstil där han ibland ångrade vad han sa. Internationellt blev Palme vår mest kända politiker. Särskilt uppskattad var han i tredje världens länder medan relationerna till USA tidvis var kyliga. Motståndarna ansåg att Palme var en konfrontationspolitiker, en som alltid ville ha strid. Men under hans tid tillkom mängder av överenskommelser över blockgränsen. Allt ifrån Haga-överenskommelserna i början på 70-talet till den senaste skatteuppgörelsen med mittenpartierna. Sitt eget parti höll han ihop trots motsättningar om kärnkraft och då upplossande diskussion med LO.
Thomas Hempels porträtt.
Och så en kommentar från kungen, hemkommen från skidsemester.
Med i morse omkring vid 16:30 och det var självklart med stor chock för mig och stor man visste inte riktigt då vid det tillfället vad som hade hänt, men jag fick information och jag fick kontakt med en del personer i Stockholm. Och även vice statsministern Karlsson. Och han berättade i korta ord om vad som har hänt. Och jag är väl den första person som vill rikta ett ord till familjen. Framförallt Lisbeth Palme. Och familj som jag har lärt känna under de gångna åren. Och självfallet så stod statsministern Olof Palme mig mycket nära. Vi lärde känna varandra under de många år som vi var tillsammans i olika sammanhang. Och det är en stor förlust för Sverige. Det är en stor förlust för partiet, det socialdemokratiska partiet. Och jag vill säga, det är en stor förlust för demokratin i världen. Som vi alla vet så var ju vår statsminister en stor förespråkare för fred och demokrati. Och detta är ju en fruktansvärd händelse som har hänt. Och det är väl fortfarande lite svårt att samla sina tankar om framtiden och vad detta kommer att betyda. Jag vill ännu en gång rikta en tanke. Och jag tror att det är många med mig i Sverige som riktar tanke till hans familj. Och tackar så mycket.
Vad kommer det att betyda?
Ja, som jag sa så har jag väldigt svårt att överblicka vad det kommer att betyda. Men självfallet är detta ju ett hårt slag mot demokratin och det öppna samhället som vi har eftersträvat att skapa här i Sverige. Och någonting som statsministern Olof Palme alltid har velat och arbeta för. Som ni vet och har hört kanske på radio och tv var ju han den första som alltid ville vara, så att säga, kunna leva ett privatliv. Han, i det här fallet var han ju utan säkerhetsvakter och Det är väl sådant som man måste kanske tänka om i framtiden. Och, men det är också ett svårt liv att leva med en ständig sekretess runt omkring sig. Och det vet jag också att det kan vara besvärligt, men det är förfärligt att detta ska hända i vårt land, att vi får kanske tänka om i det här fallet.
Har kungen trott att någonting sånt här någonsin skulle kunna hända i Sverige?
Nej, tro det har man väl inte gjort. Man vill inte tro det. Men samtidigt är man ju faktiskt, man får vara öppen för allting, tyvärr. Och jag menar, vi skulle inte, jag har ju säkerhetsvakter och politikerna i allmänhet har ju säkerhetsvakter i officiella sammanhang, så att tyvärr måste man ju alltid vara beredd på såna här saker, tyvärr. Och det är väl det fruktansvärda samhälle som vi lever idag, inte bara i Sverige men runt omkring i världen. Vi ser hur våldet är och att det finns nu på nära håll.
Tror kungen att någon minister härdan efter kommer att kunna röra sig fritt utan säkerhetsvakter?
Ja, det tror jag absolut att det kommer man göra ändå, för att jag tror det är en omöjlighet att leva ett normalt liv med ständig säkerhetsvakt. Och det här får man ju säga, får man hoppas på, att det är ett illdåd av en sjuk människa som inte vet vad den gör. Och det får man hoppas att det inte händer.
Har kungen något personligt minne av Olof Palme?
Ja, självfallet. Som jag sa tidigare, vi har ju umgåtts i många år och jag lärde ju känna honom väldigt väl med åren, och det är ju väldigt varm och det är verkligen en personlig förlust för mig och min familj, i och med att vi har alltid levt så att säga tillsammans och varit alltid nära, och jag har ju alltid fått information och nyheter direkt från honom.
Har kungen någon uppfattning om vad Olof Palme har betytt för Sverige?
Olof Palme har ju självfallet, som vi alla vet, betytt kolossalt mycket för Sverige. Och han har ju alltid haft sina höga ideal för just öppenheten. Han har kämpat då för fred och frihet och demokrati. Han har alltid värnat om de människor som har det svårt i samhället, de som har varit utanför samhället. Och han har betytt väldigt mycket. Och framförallt kanske han har ju betytt också väldigt mycket utanför Sveriges gränser, fört ut vår politik, vår syn på det politiska. Och han har ju, som jag alla vet, också kämpat att försöka medla mellan andra länders konflikter, vilket är också väldigt viktigt.
Numera så hör man inte så här skarpa uttalanden.
Det var ju en alldeles speciell situation då man skulle försöka ge röst åt den väldiga indignation som människor kände inför detta övergrepp. Och också försöka påverka opinionen utanför vårt lands gränser och i Amerika, så att det här skulle bli klarlagt. Vi hade ju unika möjligheter att följa vad som hände i Hanoi. Så genom att vi hade representation där, så samtidigt som Pentagon släppte ut kommuniker där man sa att det var en propagandalögn att säga att sjukhuset i Hanoi hade blivit bombat, så kunde vi få ett telefonrapport från vår egen representant där som talade om att sjukhuset är svårt bombat och delvis förstört. Och därför måste man uttala sig skarpt, och det fick ju, om så vill, den önskade effekten. Det uppmärksammades över hela världen och inriktade uppmärksamheten på vad som är på ske.
Bilden av dig från början på 70-talet är ju full av såna här uttalanden. Satans mördare, sa de spanska fascisterna, och diktaturens kreatur om de styrande Tjeckoslovakien. Hur kommer det sig att det här språket fanns med då?
Ja, delvis var det ju helt oplanerat. Det var spontanism, eller uttryck för spontana känslor. Så var det inte med Hanoi-talandet. Det satt jag och skrev som en prosadikt hemma. en kväll. Och, men däremot det här med diktaturens kreatur, det är just innan jag steg upp i talarstolen fick ett uttalande av den tjeckoslovakiske polischefen och läste upp det och som sa att så att tala diktaturens kreatur. Det var ju ren spontanism.
Men hur kommer det sig då att utrikespolitiken inte lever i den svenska politiken idag på samma sätt som då?
Ja, det kanske beror på att regeringen iakttar en sån stor försiktighet att det inte har blivit så kanske uppmärksammat vad Sverige håller på med. Jag ser inte detta som någon hård kritik av den egentligen. Men för oss, alltså för det socialdemokratiska partiet, så lever utrikespolitiken lika starkt som någonsin.
Men du gör inte lika skarpa uttalanden idag som du gjorde i början på 70-talet. Även du har mildrat dig.
Jag tycker inte det själv. För ett sånt här uttalande om den här tjeckoslovakiska diktaturen, det är ju mer en slump att det blev uppmärksammat. Vad jag säger idag om kapprustningen, om diktaturen i Latinamerika eller om behovet av en dialog mellan nord och syd, det stämmer helt med vad jag sa i början av 70-talet och innebär på sätt och vis en skärpning av min inställning i flera av de här frågorna, framförallt när det gäller kapprustningen.
I många avseenden så är läget dystrare idag än det var i början på 70-talet.
Ja, men jag tittade häromdagen på det första tal jag höll som partiordförande, det som var någon slags programförklaring. Och där tecknade jag i en ytterligt dyster bild av världsläget. Och sen fortsatte jag med att säga att ändå kan 70-talet bli de möjliga vändpunkternas årtionde. Och nu kan man väl konstatera att det blev knappast det. Och därför så har man ju denna dystra syn idag. Men jag ger ju aldrig upp. Jag menar att 80-talet är också möjliga vändpunkter i sådana ödesfrågor som kapprustning, stödet till de fattiga länderna, fredssträvanden i Europa och så vidare.
Men om man tittar på läget i Sverige, hur trodde du då 1970 att det skulle se ut idag i Sverige 1980 eller 1981?
Ja, om man igen går tillbaka till mitt första programtal, så när jag läste om det nu så var jag nästan överraskad att se att det som där framställdes som det väsentliga, det har vi ju hållit fast vid. Tekniken, sociala konsekvenser, demokratiseringen, jämlikhetsproblemen, social utjämning. Och där varnar jag också väldigt för ekonomiska risker och vi tappar den ekonomiska stabiliteten. Ändå kan man säga att efter de väldiga framgångarna på 60-talet kunde man ju då inte förutse de väldiga ekonomiska problem som 70-talet skulle blotta i oljekrisens spår, i den ekonomiska stagnationens spår. Så det är väl där som utvecklingen framförallt har blivit annorlunda än man hoppades. Och det har fått långtgående konsekvenser.
Vad trodde du då? Hur trodde du då att det skulle se ut i det här landet 1980-81?
Ja. Jag eftersträvade vissa handlingar. Eller vi eftersträvade vissa handlingar.
Det finns alltså väldigt lite av detta i mina tal från den tiden. Någon sorts beskrivning av framtidssamhället.
Ja. Jag är alltid försiktig med det. Jag menar, man har en färdriktning och så säger man, vad vill vi göra för att gå i den färdriktningen?
Det är väl ett annat tonläge i debatten också. Om man tar ett uttalande som du gjorde då för 10 år sedan ungefär, då talade du om ökad välfärd genom en utbyggd offentlig sektor. Du sa också att den offentliga sektorn ger ökad livskvalitet. Sånt hör man inte idag.
Jag är beredd att säga detta omedelbart. Det är på det sättet att vill vi ha en ökad livskvalitet här i samhället så måste vi bygga ut den offentliga sektorn. Det var sant 1970, det är sant 1980. Till exempel när det gäller vården av de äldre, när det gäller omsorgen om barnen. Det är bara att de ekonomiska förutsättningarna för en snabb ökning är sämre nu än de var 1970. Men att en offentlig sektor, den gemensamma sektorn, är avgörande för välfärden, det tvekar inte det ögonblick att säga.
Man kan säga då att socialdemokratin inte alls är påverkad av den högervåg som nu har dragit över världen de senaste åren.
Nej. Och jag tror att det är väldigt viktigt att vi står upp mot den. Jag tycker att den börjar i vissa avseenden mojna redan.
Vad berodde den på?
Jo, den berodde helt enkelt på den ekonomiska krisen. Det har alltid visat sig att i tider av ekonomisk kris så får reaktionära strömningar genomslag. De som vädjar till människornas rädsla för framtiden, de som vädjar till deras egoism att slå vakt om ditt och strunta i andra. I tider av expansion då är man generösare och då är man också har en större framtidstro. Och därför är det så viktigt att vi återskapar framtidstron och står upp för solidariteten. Historiska paralleller är alltid ytterligt vanskliga, men om man ser på situationen på 20-talet så var det också de här reaktionära strömningarna. Å andra sidan så fanns det de som sa nej, låt oss gripa oss an optimistiskt med problemen. Och det var socialdemokratiska partier, det var Roosevelt i Förenta staterna. Och det är något av den andan som vi kommer att behöva under 80-talet.
Nu i samband med dina utrikesresor så har man ju också diskuterat din eventuella avgång. Och man spekulerat i att detta är någon sorts karriär som är på gång inom FN till exempel. Är det på det viset att du långsamt på väg och lämnar partiledarskapet?
Alls icke. Jag anser att detta är en del av partiledarskapet. Det är en betydande del av varje socialdemokratisk partiledares tid måste ägnas åt de internationella frågorna. Och det kommer allt mer att bli så. Och vi är en internationalistisk rörelse. Och våra föregångare som levde i det mest djupaste fattigdom i det samhället, de var ändå klara internationalister, det ska vi förbli. Och då får jag ta på mig det här som jag nu håller på med om Irak och Iran. Det är ju klart att det tar tid, men det är den typ av uppdrag man inte kan säga nej till. När FNs generalsekreterare och FNs säkerhetsråd ber en om det. Det ingår normalt icke i partiledarskapet, det medger jag gärna.
Men det har ju tidigare förekommit att socialdemokratiska partiledare vid en valförlust har satt sin egen ställning i fråga och frågat om de inte borde avgå. Ställt en sorts förtroendefråga i partiet.
Ja, men den frågan ställer jag i princip varje år och i varje fall vid varje kongress. Det är inte jag som bestämmer om jag ska sitta kvar eller inte, utan det är ju partimedlemmarna. Så det har ju aldrig varit något problem.
Den här intervjun var alltså från årsskiftet 80-81 då Socialdemokraterna satt i opposition. 1982 vann Socialdemokraterna valet och nu är vi framme vid 1983 och vi hör en ännu mera entusiastisk Palme berätta uppriktigt om sig själv. Frågan är här om man alltid lyssnade så noga om man inte då och då var lite disträ.
Ja, ibland kan det vara så att det är då jag råkar illa ut. Därför att ibland så kommer jag tänka på annat. Och så skrattar jag åt det jag tänker på. Och då kan ibland människor känna sig väldigt djupt kränkta. Professor Olin, den här man som jag på många sätt beundrar. Han blev arg för han trodde jag skrattat honom. Men det var fel. Nej, men i allmänhet så är det på det sättet att man lyssnar bättre om man inte... om man är lite avspänd.
Händer det att du tänker på annat även i situationer där du måste tänka på något viktigt, till exempel när du är igång i en duell med en Fälldin eller vad det som?
Ja, det är tråkigt vad de säger, men det tog jag inträffa ytterligt sällan. Jag läste någon som trodde att jag inte lyssnade på Adelsson i den sista debatten vi hade. Men det är fel, jag lyssnade noga. Bara ibland så när han läste på papper så visste jag vad han skulle säga. Och då kunde jag tänka på min egen nästa replik.
Olof Palme, är du omgiven av ja-sägare?
Nej, det upptäcker jag inte. Vi har ett väldigt trevligt diskussion där.
Men risken finns väl ändå ett jobb som ditt att man omger sig till slut med ett, eller omges kanske av makten av ett hov som inte har så mycket invändningar mot vad man säger utan sitter den här beundrande och...